Let's go to Paul.
Håll upp händerna, Hooker.
Oh my god.
Nu kan du få slå den där uppkanten, Alexander Gustafsson.
Nej, ja!
Välkomna till MMA-podden. Det har regnat jättemycket och nu kommer det regna härligt MMA-sur i galaxens bästa MMA-podd med Paul Elvaje.
Sabsaba.
Ja, är ni redo? För vi har en hel del att gå igenom den här veckan. Men i regn och rusk, har ni fått någon sol eller grillat lite grill?
Nej. Nej, det har inte blivit något faktiskt. Det känns som sommaren är över, att det är höst.
Ja, det gör ju det.
Skolstart typ.
Ja.
Den känslan tränger sig på. Själv då?
Nej, men det är samma. Jag har suttit och tittat klart.se varenda dag i princip. Jag har sett att det ska regna och regna och regna. Så nej, jag håller med. Men vi fick ju en härlig tre dagar av fantastisk
sommar. Klassisk svensk
sommar. Det är väl.
Så är det. Nu är det höst. Det är bara grinda på.
Nej, men det är ju det. Men det är segt. Annars, det har inte hänt så mycket. Jag på min front har tränat på och ja, det är väl typ det.
Ja. Jag har varit lite överallt. Jag har tränat, sparrats med stora grabbar.
Ja.
Varit på coachat. Ja, det var lite det man har gjort.
Ja.
Så I'm happy guy today på måndag.
Ja, men härligt. Ja. Härligt. Men ja, du ser, i vissa veckor då har man jättemycket att prata om vad man har gjort, vad som har hänt.
Ja.
Sen kommer regnet.
Ja, regnet är ju regnet liksom. Men jag är glad ändå. Jag var ju coachare där på FCR.
Ja, hur gick det?
Skitbra. Tre killar som ställde upp, tre vinster.
Mm.
Jättesmidigt och nice anordnat. Zlatko, du ska få the belt, the promotion, hur säger man, promoterbältet har du just nu. Smidigt, fint arrangerat, ingen publik, men allt flöt på hur bra som helst. Grabbarna jag coachade gjorde fantastiska insatser. Omar fyllde också år, så det var lite mer press där och när inte han var på plats, så att det var vinst som gällde. Det. Så det var jag och Nico som coachade grabbarna och Basir Safdari, underbar match, drog ut ett split decision och så gjorde ju våran boy Fadi Asfar proffsdebut och vilken proffsdebut han gjorde och vann på rear naked choke i första ronden. Efter att, hur säger vi, ett striking-krig fram och tillbaka. Men han är, hur säger vi, han visade potential i proffs, hur säger vi, i proffsklassen. Att han kan hålla sig kylig och fightas väldigt intelligent. Och sen hade vi Mo Ahmadi också som gjorde en, hur säger vi, en special-submission och vann sin match som var huvudmatchen på. Så två avslut i proffsmatcherna, split decision i... amatörmatchen, så det var en bra helg för mig och för Pankras gym. Och de andra matcherna såg jag inte så mycket, men jag såg Abbes knockout från Allstars. Väldigt, väldigt fin. Och jag tycker bara det är kul att MMA är igång igen och att det flöt på så smidigt med galan. Trots alla restriktioner och det, så var det liksom inga konstigheter alls.
Nej, och kul att de kunde få till det. Det är ju verkligen... Alltså det är riktigt bra jobbat. Jag menar, UFC började och sen är det folk som har hakat på även här i Sverige i form av Zlatko White och,
exakt.
Och grabbarna.
Och jag tror att det här kommer ju sätta lite ribban att så här, det går. Och att fler arrangörer, ser vi, kickar igång sina galor igen under såna här restriktioner bara. Så vet de att det är möjligt.
Ja, men verkligen. Och jag skulle precis säga att Brave har ju annonserat ut galor också. Nu kommer jag bara inte ihåg datumet för det. Det flög iväg.
Tror det är i början på augusti och september. De ska vara två galor.
Just det. Så är det.
Och de kör väl på Clarion Sign i Stockholm.
Okej.
Så det kommer mycket med mat i Sverige. Det är kul. Jag vet inte om vi och UFC är de, ser vi, de andra länderna just nu som har börjat med MMA. Jag vet att One ska sätta igång också nu i augusti. Så det börjar kicka igång folk. Ser vi, små steg.
Ja, men verkligen. Jag har sett att Graham Boylan också för Cage Warriors har gått ut med att de ska göra tre galor. Men däremot så tror jag inte att det fanns datum och plats spikat. Mm. Men att det är på G. Och jag vet inte om det skulle vara nu i antingen juli eller augusti.
Okej, okay,
så
hoppas.
Vill rulla igång, ja. Så jag tror att fler tittar på UFC-modellen. Nu får vi se vad Superior väljer att göra.
Mm.
De brukar i vanliga fall producera två galor per år. Och en gala blir vi då inställd, den som skulle ha varit i maj. Så nu får vi se om de väljer att haka på det här och köra någonting i den
det.
Stilen.
Ja. Då det var många som säkert väntade på att få gå match på den galan. Och när det kortet blev inställt så har det gått nu ett halvår sedan utmatch senast. Så
ja.
Jag tycker att alla svenska promoters borde se över möjligheterna att göra en gala faktiskt. Mm. Så kan folk vara aktiva och de kan, man lär sig något nytt tror jag som promoter också, att man kan göra en gala utan publik och
ja,
kanske
verkligen.
Pusha mer på dealer med tv eller streamingtjänster och så vidare, men att den möjligheten alltid finns att sälja in galor.
Ja. Ja, folk törstar efter sport.
Exakt.
Det är ju verkligen, och MMA är ju ändå en av dem som går att göra, alltså fotboll kan ju bli lite mer komplext. Just för att dels är det stora arenor och det är mycket mer folk som ska vara på ett och samma ställe samtidigt. Det är väl det som kan bli dilemmat. Men där är de ju ändå igång, så det är inte som att de inte spelar fotboll. Nu inväntar jag. Jag vet att baseball har gått ut med att de ska börja spela den 24 eller 27 juli. NFL, oklart datum för mig, vad jag vet. NHL, lite oklart just nu också. Men NASCAR skulle väl dra igång om de inte redan
NBA
har
också.
Dragit igång.
NBA också, för mig.
Ja.
Ja, allt kommer ju så småningom kicka igång här och det är bara kul och vi har mycket UFC att se fram emot nu.
Men det finns ett orosmoment.
Ja.
Det är ju att det har blivit en spike på corona i tre delstater i USA.
Ja.
Som har spikat upp rejält alltså.
Ja,
och de har gått från att ligga på dagshögsta på runt 10 till 20 000. Och de har landat på 50 000.
Men det är väl också att de testar mer.
Ja, fast...
Men färre har väl dött också. Så dödssiffrorna har gått ner medan
den är jag osäker på.
De
men
som har
han som förklarade testandet sa att man ser ändå procentuellt sett på hur många som testades förr och nu att det är fler. Så han menar då att det inte är mer för att vi testar mer, utan det har gått upp. Och det här är då tre delstater som vad jag har förstått som inte riktigt hade följt restriktionerna eller gått lite sin egen väg. Och det var lugnt, men sen barkade det iväg.
Nej, för jag vet, det jag har sett och hört är väl bara att kanske fler har fått diagnosen att de har haft det eller har det, men färre dör. Så det är den kurvan liksom som de följer. Och så får vi se vad som händer.
Ja, verkligen.
Vi är optimistiska här.
Ja, men anledningen till att du tar upp det är ju det, för att om det blir tuffare restriktioner, då är det ju inte säkert att det blir UFC.
Nej, då blir det ingenting. Men jag tror att de hittar någon delstat där. Det är många
eller
delstater.
Eller om de fortsätter i typ Abu Dhabi eller något.
Ja.
Att de förlänger där. För då, det risken är ju då att Apex stängs. Det här, jag lyssnade lite på Luke Thomas tror jag var som tog upp det. Att det finns ju då en risk att Nevada stängs ner igen och då är Apex stängt och så. Det är hela den biten som vi får se. Men jag tror att UFC och de kommer nog alltid hitta någon form av lösning
100%.
På det. Men när vi är ändå inne på corona, ja, Gilbert Burns,
ja,
borta.
Tråkigt för Gilbert.
Och det var ju hela campet som hade fått covid-19. Vilket är helt, ja, det är lite speciellt.
Men Brasilien har väl en spike som land just nu. Många som har fått corona där.
Men har han varit i Brasilien eller har han varit i staterna?
Osäker,
han är
alltså.
Väl hela
kanske
mer eller mindre i staterna.
Kanske har flygit in lite Brazilians som sparring, vem vet. Men jag tycker det är jättetråkigt. För här hade han sin chans och sin möjlighet att liksom glida in på en titelfight. Och nu vet vi inte hur länge det kommer ta igen innan han får jobba upp sig nu igen. Men det är sånt som händer. It's the fight game liksom. Oförutsägbara saker kan inträffa.
Jo, och det är ju istället möjligheternas möjlighet som dyker upp. Och då har vi ju då Jorge Masvidal som folk började undra, ska han pensionera sig nu för att han inte får pengar? Som helt plötsligt ska möta Kamaru Usman om titeln nu på lördag.
Ja, 8 dagars notice var något sånt där, säger de. Jag undrar om han fick det han ville ha pengamässigt. Med tanke på att nu så var det inga konstigheter, inga komplikationer. Utan,
alltså han måste ju ha fått bra pengar, det känns ju som det, annars hade han inte...
De flög väl in honom på ett privat jet. Och, så, nej, jag tror han fick bra betalt för att rädda den här matchen. Och jag vågar inte spekulera det här, just att det är så kort notice. Gilbert Burns-matchen var ju också ganska kort notice.
Men han är ju varm i kläderna.
Exakt, och jag tror att... Usman har ju ändå vetat om det här datumet längre och varit säkert i kamp inför det här, den här matchen som ska vara det här datumet. Sen att motståndarna har bytts ut kan också skapa lite komplikationer i gameplan och så, men han kommer nog vara den som är i bäst form.
Ja.
För att då han har, liksom, hur säger vi, han har formtoppat sig inför den här helgen.
Klassisk striker versus grappler har vi ju här.
Mm.
35 vinster för Jorge Masvidal, varav 16 TKO-er, 2 submission-vinster, 17 decisions. Han har förlorat på, han har 13 förluster totalt, mm. 1 via knockout, 2 via sub, 10 via domslut. Kliver just nu in med ett 2019 som katapultade den här mannen till stardom i form av vinst mot Darren Till den 16 mars. Knockout i rond 2, sen var det Ben Askren, knockout på 5 sekunder. Mm. Och sen var det då Dr. Stoppage mot Nate Diaz i tredje ronden. Han fick inte komma ut i den fjärde då. Och jag tyckte han var totalt dominant mot Nate Diaz. Så, wow. Det är väl det enda man kan säga. Ja. Supermatch. Gå in på Kamaru Usman. Han har 16 vinster, 7 via TKO, 1 via sub, 8 domslut. Han har en förlust och det är via submission. Men det var väldigt länge sedan han förlorade. Han är helt obesegrad i UFC. Han förlorade helt enkelt 2013. Och det var hans andra match i karriären. Mm. Sen dess, undefeated. Och numera... Mm. Weltervikts-champ. Jag var på att säga fel där. Weltervikts-champ.
Yes. Alltså det är en intressant matchning. Det är, allt kommer handla om Masvidal kan hålla Kamaru ifrån honom. Alltså ja. Clinch, brottning. Blir det en striking match så vinner Masvidal. Blir det brottning så tror jag faktiskt att Kamaru kommer ta hem det här. Då han är starkare fysiskt och den bättre brottaren. Och med, hur säger vi, med facit i hand så ser vi att Masvidal har haft svårt mot den typen av fighters som grindar och, hur säger vi, vinner ronder istället för att fightas. Och jag tror att det är där Masvidal vill gärna att det ska gå lite, att de separerar och att de har chans 50-50 och det är där ofta han brukar vinna. Men blir det liksom att Kamaru kör smart här och sätter brottarpress och jobbar mycket med brottning mot bur ner på marken så tror jag det kan bli en lång kväll för Jorge faktiskt. I och med också att han kanske inte visste om att han skulle gå matchen i helgen och inte ha den bästa fysen för att klara fem ronders krig.
Det är verkligen ett stort frågetecken här. Mm. Vad har han gjort? Vad har han gjort under den här tiden? Hur mycket har han tränat? Hur mycket har han druckit recuerdo?
Exakt, och hur mycket har han ätit sina specialmåltider här? Nej, men jag tror faktiskt att jag tror Jorge kommer ha något litet S i skjortärmen här faktiskt, som vi har sett tidigare. Han tar ju inte matchen bara för att ta den. Utan,
nej.
Han kunde lika gärna väntat med den här titelchansen också och sagt att vi kör i höst någon gång. Men jag tror att han har något litet, en liten joker han kommer kasta fram här. Och han har väl, säger vi, han är väl säkert självsäker på att han kan slå Kamaru. Och det återstår på lördag och se vad det är han plockar fram.
Vad tror du oddsen är på att han kommer att rusa in mot mitten?
Jag tror den är ganska hög alltså. Jag tror nog han kommer göra det. Han vet ju att det funkar mot brottare.
Ja.
Nu är Kamaru inte lika bara brottningsbaserad som Askren. Nej. Att han vet att reaktionen kommer bli att han duckar huvudet. Men med det sagt, händer det från start? Vi vet aldrig, men jag tror också Kamaru är med på det och har övat att springa han så kliver han ett steg åt sidan. Men man vet aldrig.
Jag tror det är med. Jag kan verkligen se hur han står där med händerna bakom ryggen igen, börjar rusa in och Kamaru som man kanske bara stannar på sin sida och sen går fram istället. Det ska bli jättespännande, alltså vilken match. Det är alltså att vi gick från Gilbert Burns till det här. Jag tror att fler går igång på den här matchen bara för att Masvidal är lite mycket större namn än Burns, men man vill ju gärna se, på något sätt vill jag ändå se Burns för att han har haft sån otrolig medvind.
Absolut, och jag känner att Burns var nog en lite svårare match för Kamaru eventuellt, just att han kan utmana honom i brottningen och i grapplingen. Mm. Och senast såg vi att han hade ett fantastiskt striking game, så den matchen är också hypad på, men den kommer säkert komma down the road oavsett. Men jag undrar om båda bälterna är på spel här i den här matchen.
BMF-bältet. Ja. Nej, det
det tycker jag borde vara. Är du det BMF då har du den, säger vi, den crosshairen på ryggen och den som vinner är ju den nya BMF:en.
Vi får se vad de sätter upp. Kanske är något sånt. Han har ju själv sagt att då ska det finnas pengar eller någonting måste vara där i. Då måste man erbjuda något. Men nu är det ju bälte mot bälte.
Cabana på ön som är din.
Verkligen.
Nej, men det är en hypad match. Det är en stor match. Det är en superfight. Den här hade de kunnat lagt på vilket annat kort som helst. Och den hade sålt slut. Så Det vad säger vi? Det här kortet är fett.
Det är ju helt galet. Vi får, om jag ser det här rätt nu, så får vi prelims också tack vare Amir Makwan. Men jag är osäker på hur de har delat upp prelimsen. Så jag ska inte säga att vi får alla matcher, men med lite flyt så kanske vi får se varendaste match som just nu då är hela, oj det är 13 fighter.
Han ska gå andra på prelims, och förhoppningsvis så sänder de hela då, eller från den matchen och framåt.
Ja, exakt. Ja, men det är ju ett fantastiskt kort.
Ja, jag har ju ögonen på sista prelims-matchen där. Volkan Ozdemir mot Jiri Prohaska. Jiri är rising champ. Har varit i princip obesegrad i, jag tror, 5 år. Han har en sjuk finishing rate. Och det ska bli kul att se han UFC. Jag tycker matchningen är väldigt intressant också. Han får möta ett toppnamn direkt istället för att få en mjuk väg in. Och nu får vi se om det kommer bli annorlunda för han i bur, då han är van att fightas i boxningsring som de gör i Rising, och längre ronder, och när han möter en pansarvagn som Volkan så kan allt hända. Men jag gillar ändå att han kör direkt mot toppen. Han är ändå champ i en internationell organisation, vunnit över bra namn, och då ska man också matchas direkt tufft när du kommer till UFC.
26 vinster för Jiri, 23 via knockout, 2 via sub. En enda gång har han vunnit via domslut. Mm. Och vad gäller då hans förluster så har han avslutat 3 gånger, och det är 2 TKO:er och en sub. Sen har han en oavgjord där då. Vad gäller Volkan Ozdemir, Mr. No Time, så har han mindre MMA-matcher. Han har 17 vinster, varav 12 knockouter, en sub, 4 decisions, 4 förluster, en via TKO, en via sub och 2 via sub och en via domslut. Och han gick då senast match. Han har 2 vinster i ryggen när han kliver in. Illir avslutar han i rond 2, och sen var det Alexander Rakic. Men här kommer det var lite debatt mellan Anders Alexander Rakic-matchen, va? Om jag inte minns helt fel. Kruxet med den var att jag minns exakt vad jag gjorde under den matchen. Det var faktiskt att jag klippte håret. Så jag satt och såg den här matchen via mobilen, och måste säga att jag hade uppmärksamhet i stunder. Ja. Men när domslutet väl kom, som också var ett delat domslut, så var jag inte helt hundra på att jag tyckte åt vilket håll det egentligen skulle gått. Jag trodde under den matchen att det här kommer vara Alexander Rakic come out party. Han kommer vinna den här matchen och han kommer avsluta. Men det gjorde han inte. Och Volkan Ozdemir har ju, som sagt, tog sig upp till titelmatch, torskade mot Danny Cormier, dominerade 2 ronder, avslutade rond 2, förlorade mot Anthony Smith via rear naked choke. Sen är det här delade domslutet mot Dominic Reyes, där många egentligen då tyckte, inklusive mig, att Volkan vann. Sen vann han mot Illir, och sen var det ju Rakic.
Jag har ett vagt minne där att han fick ju ganska mycket stryk i Rakic-matchen, Volkan.
Ja, det var så.
Men att han lyckades, hur säger vi, vinna slutet på ronderna. Det är något vagt minne jag har, att det var just därför han fick split decisionen också. Att han var lite mer aktiv, men han fick äta mycket tunga slag och sparkar från Rakic. Och jag för mig att Rakic gasade lite, va, i sista ronden.
Ja, min nytta det där med. Och det kan vara så också att det var då den här med poetiska rättvisan. Han torskade mot Dominic Reyes, men han fick då istället vinna mot Alexander Rakic. Att det var lite det.
Och Rakic är ung, han har råd med förlust.
Då, verkligen.
Så det, och speciellt på en split decision, det
är... Ja, men det är en spännande match, och då är vi till och med nere på prelims.
Och som du sa, Jiri, vad var det? 26 vinster, 23 på knockout. Ja. Det är en rätt bra, hur säger vi, ratio när du kommer in i UFC och har det recordet. Sen kanske inte han har mött samma kaliber av fighters som Volkan. Men det är upp till bevis nu. Se om du håller klassen i UFC eller inte.
Jag tycker det är bra. Han får ett bra test direkt genom att få en, eftersom att han är för detta mästare. Det är snyggt. Han får en för detta title contender då, en utmanare. Och ja, nu får vi se hur det går för han.
Det är ju många som har hoppat över till UFC från Ryzen nu också. Deras bantamvikts champ också, Manel Kape, också kommit till UFC. Nu vet vi inte när han ska göra debut, men det är kul att se att folk har tagit den vägen in till UFC också.
Nej, men så är det verkligen. Och jag tänkte på att han har också tränat en hel del på All-Star.
Yes.
Jiri. Så vi får se.
Nu har han ju inte varit där. Pratade ju med Majdi förra måndagen där och sa att på grund av coronagrejen så har han inte varit där och sparrat. Så han har varit kvar i Tjeckien. Och som sagt, det blir en intressant match att se. Underhållande.
Ja, det är ett galet kort. Ja. Vi fick ingen UFC i lördags, men vi får mycket nu på lördag som kommer istället.
Exakt.
Vi har ju 3 stycken titelmatcher här.
Ja.
Och det är då Alexander Volkanovski ska försvara sitt bälte mot för detta mästaren Max Holloway. De mötte senast. Jag tyckte att Volkanovski gjorde en fantastisk match. Han plockade isär benet på Max Holloway. Fick verkligen Max Holloway att stå still. För det är Max Holloway i alla fall i min mening är väldigt känd för, det att han kan öka tempot hela tiden, ha ständig rörelse. Men de tog bort det momentumet från Holloway på ett otroligt snyggt sätt. Och får ju lyfta coachen Eugene Behrman som har lyckats få in 2 stycken mästare i UFC. Och det där campet känns ju inte som att de har varit så många år i UFC heller och lyckas leverera från Nya Zeeland så.
Jättebra momentum just nu faktiskt.
Verkligen. Dra stats på dem. Vi börjar med The Champ. Alexander Volkanovski har just nu 21 vinster. Har bara förlorat en gång i sin karriär. Det var via TKO, men det är länge, länge sedan. Och väldigt viktigt här med Volkanovski, att Volkanovski var betydligt mycket tyngre. Han har varit uppe i tunga vikter och jobbat sig ner. Och han blev släkt i viktklasser uppåt. Jag tror till och med att det är 2 eller 3 viktklasser uppåt. Han hade 21 vinster, var 11 knockouter, 3 sub, 7 stycken domslut som har gått hans väg. Vad gäller Max Blessed Holloway, så han gick ju verkligen från klarhet till klarhet under en period. Har 21 vinster totalt, 10 knockouter, 2 sub. Han har 5 förluster. Han har blivit avslutad en gång via submission, och det är också väldigt länge sedan. Räddade upp galet mycket vinster, klev upp en viktklass, tog sig an Dustin Poirier, och då gjorde Dustin det Max Holloway hade gjort matchen innan mot Brian Ortega och verkligen lyste upp hans ansikte. Och då förlorade han. Han kliver ner sen igen, försvarar sin titel, men det blev förlust mot Alex Volkanovski. Hur ser del 2 ut?
Jag tror den kommer se ungefär likadan ut faktiskt. Jag tror att det här är kroppstyp och stil som inte går att ändra på båda två. Utan det är att när de två möts så kommer Volkanovski vara den som vinner. Med det sagt så tror jag att Holloway kan eventuellt ha, hur säger vi, fördel i clinch-situationer och kanske jobba lite mer annorlunda än att göra det till en striking match. Då han vet att han har gått tiden ut flera gånger och har längden att kunna jobba upp knän och sånt. Men med det sagt så tror jag faktiskt Alexander är en explosivare, snabbare fighten och lite mer hungrig, fast han är den äldre fighten. Vi får inte glömma att Holloway har varit i många krig också. Och han är bara 28 år. Och frågan är om alla de här krigen har tagit ut sin toll på honom. Och jag tror att Holloway också hellre möter någon som är villig att, säger vi, trada slag med honom istället för att trada sparkar som Volkanovski gör. Då han kommer till träff mycket snabbare med sina korta ben och jobbar väldigt fint in och ut. Men med det sagt så jag skulle lägga mina pengar på Champ, fortfarande Champ i den här faktiskt. Fast Holloway har låtit håret växa ut. Svallet. Det hawaiianska svallet.
Det är fint. Jag måste bara tillägga det. Efter Dustin Poirier-matchen så klev han ner Viklas och mötte Frankie Edgar och vann tiden ut på honom. Så det var inte 2 förluster på rad, utan det var 1 förlust, 1 vinst och nu då förlust mot Volkanovski. Grejen är med, precis som du säger, alltså det är en sjukligt hög aktivitet på den här mannen. Han fightas ju många matcher per år. Jag kan få lite den här när folk pratar om, jag vill inte ta bort något, vi kommer in på den här väldigt snart, men det är José Aldo. Det här med att gå obesegrad i 10 år men att man fightas en match per år. Jag har för mig att Max Holloway gjorde, jag ska 2 säck här, vi går från Brian Ortega.
Paul, kolla upp.
Nu räknar jag 7.
Max.
Alltså han gick 15 matcher mellan 2013 och 2018.
På 5 år?
Ja. Det är lite skillnad. Därför för mig är det nästan, betyder det mer att se hur många matcher man har gått och vunnit, såklart. Istället för att titta på att jo, jag var obesegrad i 10 år, jag gick 8 matcher. Okej, alltså det säger egentligen ingenting, för det finns folk som går 5 matcher på ett år och vinner alla, men sen torskar de. Men då har de bara varit obesegrade i ett år. Så jag tycker det här är en större merit för mig. Att alltså, jag tror så frekvent. Men då är vi också inne på det du sa, att han har gått många krig på kort tid.
Definitivt.
Det är precis det jag lite vill åt också, att han har gått väldigt mycket
hårda matcher.
Ja.
Men jag tror också att en grej man ska lägga i aspekt här är också att han inte är champ nu. Och nej, frågan är om den pressen försvinner, att du liksom hela tiden är champion. Och att nu kanske han vet att han vill ta något som han har haft, och att det är en annan motivation och inspiration för honom att kanske bara, hur säger vi, ändra sitt game och försöka vara lite smartare i den här matchen. Men vi vet inte, det är på lördag, vi får se. Jag är rätt hypad för den här också. Det är mycket matcher nu alltså.
UFC bjuder alltså på 4 stycken event inom loppet av 14 dagar. Ja. Det börjar den 11:e. Det blir officiellt den 12:e för oss, eftersom att det är natten till söndagen, så det blir den 12:e. Mm. Så vi säger så här, mellan den 12 juli tidigt på morgonen och den 26 har vi 4 event, och det är Alexander Gustafsson och Fabricio Werdum som avrundar då den 25, och vi är även Panikansa där mot Beth Cohera på samma kort, och hon kommer gå på prelims om jag inte minns helt fel. Så där har vi det. Ja, José Aldo får en möjlighet om titeln igen i en annan viktklass. Nu har Mr. Cringe King lämnat. Då säger folk, han heter faktiskt King of Cringe. I know. Han har lämnat divisionen, och det lustiga är att han lämnar den när bantamvikten helt plötsligt bara exploderade och ser otroligt bra ut. Så jag tror att Dana och de sitter där, Cejudo vill ha mer pengar. Jag bryr mig inte.
Nej, vi låter han vara vid the sidelines och låter de andra fightas. Vi tjänar cash på dem.
Liksom. Ja, det finns otroligt stark potential. Det har diskuterats lite att förtjäna verkligen José Aldo den här matchen mot Piotr Jan då för den vakanta titeln. När den bokades så hade ju inte den här riktiga bensinen slängts på i elden på bantamvikten, utan den var bokad sen Edo den här galan med både Aljamain Sterling och Sean O'Malley som ser fantastiskt, och Cody Garbrandt. Men nu är den satt. Och nu är det de som ska fighta som bältet. Och om jag har fattat det så är det väl inte skrivet i sten, men det är ändå ungefär påpenslat på sten att det kommer bli Aljamain Sterling som möter vinnaren. Men vi har sett att det kan hända väldigt mycket i form av dels en pandemi, alternativt allt att andra fighters gör fenomenala matcher och så flyger man in före. Men då är vi inne på José Aldo. Han har 28 vinster, 17 knockouter, en sub. Han har 6 förluster, 3 knockouter, en submission förlust och 2 domslut som inte har gått hans väg. Och det var ju där då Conor McGregor som verkligen, får väl säga, lite dödade hypen på stackars José Aldo. 13 sekunder tog det. Alla som har följt MMA sedan den tiden minns ju såklart den matchen. Men han vann mot Frankie Edgar. Men sen förlorade han mot Max Holloway 2 gånger på rad. Han vann mot Jeremy Stevens, såg fantastiskt bra ut, gjorde det i första ronden. Vann mot Moicano, Renato Carneiro alltså, rond 2. Sen torskade han mot Volkanovski. Han torskade mot Marlon Moraes. Delat domslut, och alltså just där och då tyckte jag nog ändå att det var José Aldo som vann matchen.
Det tyckte jag faktiskt också.
Och får jag bara säga, och det är väl det då som ger han den här möjligheten.
Alltså, ja, om du tänker så, absolut. Och att han är ett stort namn liksom, då många inte känner till Piotr Jan.
Men they will.
They will, definitivt.
Ska dra stats på han innan bara. Piotr Jan har 14 vinster, 6 knockouter, 1 sub. Han har förlorat en gång på domslut. Där har vi honom. Piotr Jan.
Där har vi den, det är hans nick.
Signatur.
Alltså, José Keto Aldo nu också. Han säger att han aldrig har mått bättre än vad han har gjort i den här vikten.
Han brukar säga det.
If we will believe him or not, det är upp till oss. Jag ser att Aldo i den här matchen har fördel om han tar ner matchen och använder sin jiu-jitsu här på Piotr Jan. Jag tror, går han in och vill ha ett striking-krig mot Piotr, som har en lång erfarenhet av boxats i Ryssland, i amatörnivå väldigt, väldigt länge, många, många matcher, så tror jag det kan bli en lång kväll för Aldo. Då han har varit i många krig och nu möter han en ung kille, snabb, hungrig, bra händer. Han har ju alltid den här, hur säger vi, one punch knockout också, Aldo, det får vi inte glömma. Men med det sagt så tror jag det smartaste här är att ta ner Piotr Jan och göra det till en brottningsmatch då Aldo ska vara den bättre på backen utav de två och säkert kan jiu-jitsa honom.
Men frågan är, hur många gånger har José Aldo valt att ta ner?
Det är ju det, aldrig i princip. Så jag vet, han kanske buttskotar direkt här, hoppar ner i. Vill att han kommer i hans kard. Nej, men med det sagt, Piotr Jan har ju allt att vinna i den här matchen. Han är, som jag sa, ung, hungrig och visar noll respekt för sina motståndare i den aspekten att de verkligen är mer erfarna än honom. Utan han kanske inte mött folk i samma kaliber än. Nej. Som Aldo, men Aldo är en väldigt bra skalp ifall han skulle vinna, och då förtjänar han att vara champ, men det finns ju sådana matchningar att göra. Med det sagt, Aldo kan alltid chocka, men han är äldre. Jag ser egentligen den här matchen rätt enkelspårig, förutom att han borde vara bättre än Piotr på marken.
Det galna där med José Aldo, när man säger att han är äldre, men du och jag är ju äldre. Exakt. Det är det att han är 33 år.
It's a little child.
Men däremot, skillnaden då är att Piotr Jan är 27, och yes, det är en kille som förmodligen är på väg in i sin peak just nu.
Yes, in the prime.
Ja, och jag tror att José Aldo primade för många år sedan. Han hade nog sin peak redan någonstans under VSC i sin tidiga 20-årsålder. Sen kan han ha haft en lång karriär, han har försvarat titeln jättelänge. Alltså det är frågan, alltså jag har länge haft teorin att när glöden lite försvinner, när man inte har den här lite ungdomliga våldsamheten i sig, när den börjar försvinna, då jag tror det är svårt att få tillbaka den där. Jag tycker man ser det på vissa fighters, att den här totala killer instinkten, den är lite borta. Det är inte riktigt lika kul att spöa upp någon längre.
De jag tror inte det är lika kul att få spö. Att du, alltså när du väl börjar gå emot dig i matchen, att du inte har det där att säga okej, let's go for brokes. Utan det börjar vika ner i, det finns ett liv utanför fightingen också. Aldo har ju tjänat enorma summor pengar på sin fighting. Och att det finns ett alternativ. Du har byggt din legacy, du är en legend. Du kommer vara ihågkommen forever inom fightvärlden. Medan Piotr Jan här vill bli ihågkommen forever. Så jag tror att det är mycket, hur säger vi, vilja. Vad vill man? Hur mycket vill man vinna den här matchen? Och jag ser att Piotr Jan vill vinna den här matchen mycket, mycket mer än vad Aldo vill. Aldo vill fightas, han vill göra det han vill göra i den här matchen. Om det går bra, börjar det gå dåligt i den här matchen, då får vi se. Han har ju varit champ, han har visat championhjärta innan, men jag har inte varit så imponerad av Aldo de senaste åren som han har varit, som han var förut liksom. Och jag tror att det här kan bli rätt tufft för han. Men med det sagt, vinner han, då gör han, du är ett statement, du vinner över en top contender. Och då tycker jag han borde retire faktiskt. Du tog bältet igen, nu är det dags att steka hamburgare resten av av livet. Du har till bältet och sett upp på väggen liksom. Men och jag tycker att skulle han förlora här, tycker jag han borde göra samma sak faktiskt. Så det är väl en sista fight för han och kanske etableras, säger ännu mer i historieböckerna, som ännu att du tog bältet ännu en gång.
Ja, alltså det finns lite, alltså bara det här med att han har slutat skicka low kicks och det var ju det som gav honom vinst många, många gånger. Low kicksen var det som gav honom vinsterna. Han slaktade folks ben, plockade isär om och sen vann han. Men sen helt plötsligt fick han för sig att, low kicks, why?
Och jag tror att det skulle vara extremt viktigt mot en boxningsskolad fighter som Piotr Jan, som har mycket tyngd på sitt främre ben, att börja slakta benen, sparka varmarna. Men eftersom vi inte sett José sparka någonting, så kommer det bli en boxningsmatch, och då känner jag att Piotr har fördelen när det kommer till renboxning.
Men för det här tror jag till och med att vi tog upp i podden efter att Volkanovski vann mot Holloway, så måste ju bara Aldo ha suttit där och vilja slita ut hår som inte finns kvar på huvudet och känt, varför sparkade inte low kicks? Varför hade jag inte min gamla gameplan? För då hade han mycket väl kunnat vunnit.
Absolut, och det vet bara Aldo. Det kan ju vara att han har alltså allt möjliga problem.
Det var skada.
Exakt, absolut. Med tanke på att han inte bara, att det kan vara en kronisk skada han har haft. Därför har han inte sparkat på flera år. Att han vet att han kanske har stressfrakturer, kanske brutit. Vi vet ju ingenting. Jag vet bara att de har krig på gymmet. Liksom. Det är brassar. Det är ingen lätt sparring. Det är ingen pet sparring där. Utan det är matcher i princip. Varje pass. Och jag tror att det också tar sin rätt på hans kropp.
Verkligen. Och där har vi det här. Mängden krig. X antal år man har fightat. Varit champ länge. Haft måltavlan på ryggen. Länge.
Ja, men han kan alltid blitza. Han har
absolut.
Det är det. Han har en kort blitz. Ja. Frågan är om han får in den, och blir det en grind match, så tror jag det kommer bli väldigt väldigt jobbigt.
Jessica Andrade mot Rose Namajunas part 2. Yes. Vad tror vi om det här? Jag tror ju inte att Rose Namajunas kommer försöka gå på lås när hon sitter på Andrades huvud.
Nej, jag tror hon kommer försöka hålla det här stående. Hon har ju väldigt, väldigt bra blick och känsla för fighting och liksom ögat ser, och så är det en fot eller hand på den ytan hon ser direkt. Mm. Och jag tror att hon kommer hålla det lite mera kalkylerat, lite mera striking-baserat, och försöka snipra Jessica Andrade och få en sån här fin knockout som hon har flera utav. Och Jessica Andrade kan ju bara brawla, gör det hon är bäst på. In och slåss. Grisa.
Jag är glad att den här del 2 blir av. För jag har velat se den länge. Så det känns kul att den blir av. Vi ska lyfta en person till från just det här kortet. Sen ska vi ta en liten titt på fightcardet som är på natten till torsdag. Då. Makwan Amerikani. 15 vinster, en knockout, 10 stycken submissions. Mm. Förlorat 4 stycken matcher. En via knock, en via sub, 2 via decision. Och förlorade då senast mot Shane Burgos. Där han blev avslutad via slag sent in i den tredje ronden. Dessförinnan vunnit mot Chris Fish. Gold, vilket han avslutade här i Sverige på Anthony Smith och Alexander Gustafsson-galan. Han vann mot Jason Knight och förlorade dessförinnan mot Arnold Allen. Och den här för mig var även den i Sverige. Han möter Danny Henry. Och Danny Henry har då 12 vinster, 5 knockouter, 5 sub. Han har förlorat 3 matcher, en via submission, 2 via decision. Och han var den som gick sin... Jag har för mig att båda debuterade i UFC samtidigt, Daniel Tamer då och han. Men han vann den via domslut. Den här killen har ju en haka av granit, för mängden slag han tog av Daniel Tamer och inte somnade. Ja, det är imponerande. Mm. Sen mötte han Hakeem Davoodo, avslutade honom i den första ronden, och han mötte då senast Dan Ige. Mm. Och då blev han avslutad i rond nummer 1. Så båda kommer då med förlust i ryggen.
Jag har inte så stor koll på Danny här, men vad jag ser så är han ju väldigt allround också. Vunnit på submission, men också torskat på submission. Jag tror att det här kan bli att det är den som är den bättre grapplen här. Vi vet ju att Amerikani håller väldigt hög klass på sin brottning och vill gärna fightas i grappling-baserad match där han får använda sin brottning. Frågan är här om Danny Boy kan kontra detta och har svar på det. Och där kommer vi få se. Och har han svar på det, då kommer det bli en striking match. Och Amerikani har ju gått mycket amatörboxning, har vi sett, under tiden han inte har varit aktiv i UFC för att bli bättre i det stående gamet. Tränat på SBG Ireland och så vidare. Så jag tror att där borde han ha det här övertaget. Men det är en Scottish. Never underestimate the Scottish.
Nej.
Det är det. Han kommer också komma för kriga. Och det blir en intressant match. Jag tycker de är väldigt, ser vi, väldigt lika i sin allroundhet. Kanske att Amerikaner har en lite mer spets på brottning och grappling. Får vi se om han lyckas få matchen dit han vill.
Spännande match.
Ja. Eller så kör han också en Masvidal som han gjorde på sin UFC-debut. Bara kutar rakt in och hoppar.
Och Andy Ogle. Boom!
Exakt. Mer sånt.
Men det ska bli spännande. Den här matchen går nu då natten till söndag, och vi kommer att sända prelims och så vidare. Och det här ingår då i Viaplay-paketet, så ni behöver inte skriva till mig på Instagram och fråga om det PPV. För jag kommer inte svara! Men så är det. Där har vi det. Mm. Vi ska ta en titt på galan som går... Vi går igenom den direkt. Jag tycker vi tar upp 2 stycken matcher från den. Sen efter det har vi lite andra grejer att diskutera. Calvin Kattar och Dan Ige. Det här är då natten till torsdag. De ska göra upp. Calvin Kattar, han ser ju så fantastiskt bra ut i sin striking. Han har på sina 21 vinster 11 knockouter, 2 submissions, 8 domslut. Han har förlorat 4 gånger. Det är 3 via domslut och en sub. Vi såg honom senast mot Jeremy Stevens. Imponerande. Dessförinnan förlorade han mot Sabit Magomedsharipov. Men där måste jag nog säga att Sabit tog den enkla vägen till vinst. Det vart ju inte det kriget som man hade hoppats på.
Nej, och det kommer alltid vara ett frågetecken. Vad hade hänt om det hade varit 2 ronder till?
Ja.
Så det är en frågeteckens match
slänger in Dan Ige bara, som även har smeknamnet 50K. Så vi får se om han får något 50Gs efter det. Han har 14 vinster, 3 knockouter, 5 sub, och han har 2 förluster. Alla kommer via domslut. Hans senaste vinst var då mot Edson Barboza. Men även här var det väldigt många som tyckte då att det var Barbosas vinst. Så han har 2 stycken delade domslut på senaste. Och det är Mirsad Bektik som är nummer 2. Men annars så är han obesegrad ända sedan 2018 och har gått ett gäng matcher sedan dess. Så det är hög aktivitet på Aigi.
Mm.
Men jag kommer nog sticka ut hakan och säga att det här är en vinst till Calvin Kattar.
Vad säger du? Håller med dig, faktiskt. Faktiskt, yes. Ja. Jag känner att det kan bli en knockout.
Mm. Enkelt summerat. Sen har vi då co-main, där är Frank Edgar mot Pedro Munhoz.
Mm.
Ja.
Så Munhoz är ju beast. Verkligen. Edgar, ja, alltså, jag vill såklart att, hjärtat vill ju att Edgar ska vinna då han har varit med länge och han är en good guy.
Mm.
Men jag tror det kan bli svårt mot en Brazilian killer som Pedro Munhoz, som är väldigt våldsam och aggressiv, och det räcker med att han får träff så kan det ta slut. Och Edgar vart ju, han kommer väl från en förlust där mot Zombie senast. Zombie,
exakt. 3 minuter och 18 sekunder i första ronden.
Och jag förstår att han vill kliva upp på hästen en gång till här, men blir det förlust här så tycker jag han kan också tacka för en jättefin karriär. Och han har varit champ och varit aktiv forever liksom, och mött allt och alla.
Alltså grejen där är ju det att han har ju varit känd för sin haka. Matcherna mot Gray Maynard till exempel, det såg ut som att han bara skulle falla
och ihop. Och sin snabbhet.
Ja, men nu är det lite det också att nu märker man att de fighterna och de slagen han har tagit, powerbaren är nere, hakan är inte där när den som avslutade honom först, det var Brian Ortega med en galen knockout. Även den i första ronden. Sen vann han mot Cub Swanson, men sen blev han dominerad i 5 ronder utav Holloway, och sen då senast Chance Korean Zombie.
Jag tror också att det här Pedro Munhoz är en väldigt bra brottare, så han kommer inte kunna göra det han gjorde mot Cub på samma sätt
heller. Nej, jag tror inte heller det. Och Munhoz själv, jag menar, släcker Cody Garbrandt, även han där i slutet på första ronden, förlorar mot Aljamain Sterling på domslut.
Mm.
Men alltså, jag tror också att det här är Munhoz match att vinna. Mm. Jag tycker nog att, eller jag tror, bäst före datumet, tyvärr, alltså
man gillar Frank.
Ja, men det är det som jag blir så kluven, för jag känner att jag vill ändå säga att men det finns en möjlighet, men jag tror i Frank Edgars fall, alltså det här med en titel, tror jag nog att han ska släppa. Han kommer inte vinna en titel igen i min mening, eller det är svårt, alltså det är väldigt väldigt svårt. Han har haft titeln, gamet har förändrats otroligt mycket. Jag tycker tyvärr inte att han har hängt med i den förändringen. Det ser bra ut ibland, men han har haft svårt att rada upp 2 stycken vinster på rad. Det är en ny tid, det är en ny era. Och han har ändå haft, som du säger, han har haft en karriär, han har haft bältet, han har försvarat det, och han har inte bara försvarat en gång. Han har haft sin era, men den är nog tyvärr över. Sen så är det ju det. Det är inte alla som gör som vi tycker, att lägga handskarna på hyllan och bara gå ut.
Exakt.
Men sen är det pengar och
det är
en
väl
dröm och en så här, jag vill fortfarande, och så vägrar man inse att man har blivit äldre. Mm. Och det är det som är kruxet med den här typen av sport. Det är inte som att man är författare eller konstnär och är så här, fuck it, jag gör det här till den dagen mitt hjärta bara säger och är över. Mm. Utan tyvärr, idrott i sig, det är en begränsad klocka. Mm. Och jag tror tyvärr att den klockan börjar ticka ut för Frank Edgar.
Ja, hans fönster att vinna har ju minskat betydligt.
Verkligen.
Och jag tror att jag vill inte bli deppig. Man blir deppig när Frank är liksom, okej, man torskar på decision, men jag vill inte se att han blir knockad.
Nej.
Då blir jag ledsen.
Ja.
Så, sluta göra mig ledsen, Frankie.
Han kommer lyssna på
make
det här.
Make me happy.
Nu ska vi ta upp lite andra nyheter. Ja, vi möttes ju av lite tragedi under den här helgen. Och det är att Khabibs pappa, som har haft problem med covid-19, gick nu till slut bort. Och det verkade ju först som att han var på bättringsvägen, men sen så visade det sig att det var inte det. Och det här har väl skakat om, eller det har skakat om en hel del i MMA-världen. Det är ju ändå en som, ja, men en tränare som otroligt många har sett upp till, väldigt fin respekt bland fighters, och inte bara sina egna utan folk runt omkring. Tråkigt, otroligt jobbigt för Khabib och resten av familjen.
Definitivt.
Alla fighter som har fightats under honom.
Man tänker att de har ju haft en struktur där också. Då han har varit verkligen sensei, head coach och lärt de här allt han kan. Och de har ju verkligen haft den här enorma respekten för honom. Att det är han som är, säger vi, bossen, om vi säger så.
Men ledaren.
Ledaren, precis. Mm. Och jag tror att nu när han är borta så kommer det bli ett stort tomrum om vem som ska fylla det här, då alla andra i princip är aktiva fighters. Och nu vet inte jag av tradition om det kommer bli så att Khabib kommer få den här rollen då och ha koll på alla, men jag tror att det är
svårt när han är champ.
Exakt, och när du fightas själv att också vara den som lär ut och är det här stödet, liksom huvudcoachen. Så jag tror att det här faktiskt rör om rätt mycket i deras dagestanska, hur säger vi?
Ja, grytan.
Grytan där, hur det kommer bli hädanefter. Det jag tror att det kommer påverka Khabib väldigt, väldigt mycket. Han kommer säkert vara borta ett bra tag här.
Jag tror
de har tradition också av att sörja x antal dagar och så vidare. Och sen får vi se, det är liksom, som jag säger, det blir ett tomrum. Just för hur deras momentum har varit, och det har byggt mycket på honom, att han har hållit ihop den här gruppen och tränat dem, och de har haft respekt för honom och aldrig ifrågasatt det han har sagt till dem, att nu ska ni springa, då springer de och så vidare. Och jag tror att det där kan bli lite rörigt nu när han inte finns där. Det behövs en ledare för dem, och frågan är vem som ska ta den ledarrollen. De har ju säkert haft flera sidocoacher som hjälpt till. Men är de ämnade att vara den som leder det här, och att alla har den respekten som de har haft för honom på samma sätt?
Ja, det återstår verkligen att se. Det är ju inte en gång man har hört Khabib prata om sin pappa och
exakt.
Hur tät relation de har. Även om han inte kunde vara i USA så har de pratat flera gånger om Dan, hur han analyserar fighter, de bor ihop, den yngsta sonen tar hand om mamman och pappan.
Exakt.
Så jag tror att det här kan vara en riktigt tuff tid, för det är både pappa, ledare och mentor.
Exakt.
Han har många roller i Khabibs liv. Så för jag har fått redan frågan, vad tror du om en match mot Justin Gaethje? Alltså,
det här är...
jag tror vi ska vänta.
Yes.
Jag tror inte vi ska förvänta oss att det kommer bli matchningar nu med Khabib.
Nej, det är, ser vi, det är som du sa, det är mentor. Ja. Alla de har haft honom som mentor, och jag tror inte att Javier Mendes kommer kunna axla den rollen.
Nej,
och vara mentor för alla de här, då han liksom har en verksamhet att driva också och har massa andra fighters. Så vi får se egentligen vad som sker här, och vi får vänta ytterligare och se Khabib.
Ja.
Vi trodde det var på G nu, men nu blir det säkert framskjutet ännu mer, och då får vi se vem Gaethje matchas mot, om den matchen inte blir av.
Ja, det är många frågor just nu, och det är mycket frågetecken runt allt det här. Jag tror bara att man kan spekulera, men det enda vi kan göra nu är att vänta och se var det här landar, hur det slutar. Jag har ingen aning. Jag tycker ändå det är fint att många från MMA-världen backade upp det här, skickade sina beklagoord och respekt till Khabib och familj.
Definitivt, och han har ju haft en inverkan i fight, alltså i MMA. Dessa tekniker Khabib har använt har ju börjat användas överallt i basic i matcher liksom. Och det är ju tack vare han då, så det är mycket. Han har ju, hur säger vi, lagt sin prägel, och hans son är en av de bästa ever. Och jag tycker ändå var fint att han fick också coacha sin son senast i match, då han alltid har varit, inte har fått flyga in liksom, att nu så löste de det för den matchen mot Dustin.
Men det är för att det är Abu Dhabi också. Det är
exakt.
Så
det känns ju lite som att då fick han ändå vara med. Det är ett fint slut ändå. Men det är tråkigt. Och jag tror att det här ändå kommer påverka Khabib mer än vad folk tror.
Jag tror att det kommer påverka honom jättemycket. Alltså en bortgång, förlora en familjemedlem. Det är tufft. Och det finns grader på hur nära man kan stå en förälder eller en familjemedlem, men de här två verkar ha ett otroligt starkt band. Och då tror jag att det är mycket mycket, mycket tyngre och en större uppförsbacke för Khabib.
Exakt.
Det tror jag definitivt. För det finns de som har en halvdan relation till en förälder och den går bort och det är jobbigt. Men så knallar man vidare.
Mm.
Men han har ju varit hans spelare på ett sätt. Han har ju verkligen varit den här, som jag säger, mentor, ledare, coach, pappa.
Allt.
Och så bara, boom, är det borta.
Exakt.
Och på sättet det försvinner.
Mm.
Det är många faktorer här med corona för Khabib. Bara att han kunde inte gå mot Tony. Det var, och sen blir han, alltså det är mycket som har hänt på grund av corona för honom.
Jag tror mycket också den här, vad säger vi? Alltså han har ju alltid, som det här med Conor-tjafset. Han sa att han vill inte göra sin pappa sur. Han vill inte, vad säger vi, smutsa ner hans namn. Och därför höll han sig i schack och försökte inte ge, vad säger man, komma in i det här skitsnacket. Sen att det som hände efter matchen hände, men han bad ju om ursäkt till sin pappa först.
Ja.
Bara en sån grej liksom.
Father is gonna beat me.
Exakt, bara den grejen. Och jag
smash
tror
me.
Att då har ju den, hur säger vi, den hierarkin han har haft mot sin far, när den försvinner så kan också Khabib bli lite vild här. Och vi vet inte vem som kommer hålla han grounded. Och jag tror att det här, vi får avvakta och se vad som sker här. Och blir väldigt, man rör om lite i grytan helt plötsligt här för hans liv.
Det här kommer kanske låta lite underligt, men helt plötsligt måste Khabib växa upp väldigt snabbt.
Exakt.
Nu är det Khabib som måste bli pappan.
Exakt.
Över sig själv, bli ledaren. Och jag tror att många i teamet kommer också att
förvänta sig att det är han som axlar rollen här. Nu vet inte jag om han är den äldsta utav barnen.
Nej, han är yngst. Det är det som är grejen. Den yngste bor med föräldrarna.
Men nu vet vi inte om vi har någon som kanske tar över den här supervisor-rollen som pappan har haft.
Jag har aldrig sett liksom bröderna göra det med MMA eller något, utan det har varit han och pappa. Jag har aldrig förstått egentligen hur många syskon han har. Det har säkert ni lyssnare bättre koll på. Jag vet i alla fall att jag lyssnade på någon intervju och han sa det att den yngste, jag tror att just också yngste sonen tar hand om familjen. Och då sa han bara, for you maybe not normal for us. Normal, det är så det är. Det är så vi gör här. Så de kommer bo med mig hela livet tills de dör. Och sen kommer mina yngsta barn, de kommer jag bo med. Det är en annan kultur där borta.
Exakt, och jag tror att det är det som kommer märkas av kanske. Just att kulturellt så kommer den här saknas. Den här granitstenen som håller upp allt. Och att den är borta nu.
Tufft, tråkigt, jättetragiskt. Alla beklagningar över till Khabib och familj och alla påverkade. Lyssna frågor har det blivit dags för. Jag gick ut med min väldigt sent här.
Ja, jag med.
Vi får se. Jag börjar med, ja, det var väldigt viktigt. Dra Alfonso har svarat: tar sig UFC vatten över huvudet med lovord om galor på Fight Island. Resultatet kan bli inställda galor. Jag tror han tänker på det här med att för det är inte bara Gilbert Burns som blev påverkad av, hade ett positivt covid-test.
Nej.
Det är tre pers till vad jag vet, och vi får väl se om det räddats upp fler. Precis lite som du var inne på lite innan podden. Alltså vem vet, det kanske helt plötsligt är så att Masvidal får ett positivt test. Alltså, tar sig vatten över huvudet.
Nej.
Ja och nej, de har väl egentligen tagit sig vatten över huvudet redan sedan de började. Men de har lyckats.
Jag tror att de har en plan B, C, D, E, F här. Ifall någon, de har räknat med det här. Det är liksom sådana tider vi lever i. Och då tar du in det i din kalkyl om du ska hålla en gala. Att okej, vad händer om halva kortet här inte blir av? Så måste vi kunna lösa det här. Och UFC är en så pass stor organisation så att de har krisplaner för att kunna lösa det här. Och inte ställa in galor.
Problemet är ju bara ifall att det ryker så pass mycket folk att vissa kort blir för glesa.
Ja.
Men jag tror ändå att de försöker lösa det på
det
något.
Det tror jag. Det finns, de har, med tanke på att de kan flyga fighters så kommer de nog hitta en lösning. Och kanske inte blir de mest intressanta matcherna, men de får till matcher.
Ja. Har du någon fråga?
Vem tror ni har fördel av att det är 6 dagars notice från Hannes Larsson? Det var 6 dagar, inte 8 som jag trodde. Jag tror ju, alltså du tänker att Usman har ju haft ett datum, han vet han ska gå match. Hur länge han har vetat om det vet inte vi, men han har kunnat bygga upp ett camp med formtoppning och allt det innebär. Just det, hur säger vi, det fysiska, kondition, styrka, explosivitet, att vara på topp den dagen. Vi vet ju inte vad Masvidal gjort. Han kanske har chillat. Eller,
ja, men det är det vi redan har varit
det. Han kanske inte har varit i samma. Han har ju alltid tränat, absolut. Men har han tränat med liksom planering, med en träningsplanering, att han har match ett visst datum. Men Masvidal är ju en fighter liksom, ja. Bur eller inte bur spelar ingen roll för hans. Han kommer ju alltid slåss. Frågan är bara om konditionen kommer räcka in i de sista championship rounds, om det kommer hålla på samma sätt och ha samma explosivitet, samma liksom cardio och orka tänka. Så jag tror faktiskt just nu så är det Usman som har fördel, för att han har vetat om datum, att det är match.
Jag tror det.
Sen vem det blir spelar ingen roll, utan så länge han vet att han är i bra form så kan han leverera.
Sebastian Reyes, där fick du svar på exakt samma fråga. Jag ska se. Simon Svan, vad krävs nu för att Burns ska få sin titelchans? Är han fortfarande nästa? Ja, alltså det tror jag nog att han är. Det tror jag, men allting beror på hur det utspelar sig i framtida välteviktsmatcher, yes, med folk i rankingen. Och det är det vi har sagt, som vi pratade om väldigt mycket sist, sitta på sidlinjen och vänta eller inte. Nu är det inte som att han sätter sig på sidlinjen och väntar. Han får inte gå match för att han har symptom. Och då är det inte så mycket med det.
Jag har från Enzo här. Han undrar vad jag sa till Safdari inför sista ronden nu på FCR.
Ja, vad sa du?
Jag sa att han eventuellt hade förlorat rond 1 och 2. Att det här gäller i rond 3 och liksom ta hem matchen, vilket han gjorde. Så det var det jag sa, Enzo. Det blir lite mer press om man vet att man ligger under. Vilket det nu var det att han var mer aktiv, men det kunde lika gärna varit att han låg under. Det var ju en split decision och då var man tvungen att step up sista och ta, visa att du ville därför vinna och vill fightas.
Yes, då ska vi se. Jobbar vi oss. Vänta, ska bara se.
Jag har en från Pub 90 här.
Ja, kör.
Tja boys, vad tror ni om Aldos nästa move efter Jan-matchen oavsett resultat? Det har vi väl pratat om, men det är oavsett resultat så tycker jag det blir Burger Mogul istället.
Ja, nej, det har vi redan tagit upp. Yes. Jag har från Slyberg. Hur hade en Gustafsson under ett amerikanskt gym sett ut, till exempel AKA ATT etc. Han har ju fightat eller tränat väldigt mycket på Alliance, så han har gjort den resan. Sen tror jag nog inte att det skulle vara världens skillnad på om han var på vissa camps hela tiden. Alltså, för att det man inte får glömma, jag tror att många glorifierar amerikanska camp väldigt mycket och det kan funka för väldigt många. Men man får inte glömma att Alex är väldigt hemmakär. Alex gillar Sverige, han vill vara här med sin familj. Det är här han vill vara. Han trivs inte riktigt lika bra där borta. Och då spelar det ingen roll om det är ett superbra camp. För om du inte trivs, då kommer du inte få ut egentligen så mycket av att vara där. Däremot att åka dit i perioder och träna, vilket han har gjort också. Inte bara en gång, utan flera gånger. Så jag tycker redan att svaret på den frågan, det har vi på ett sätt. Har du någon?
Kasper Hedlund. Vad tror ni om Sage Northcutt? När kommer han tillbaks? Jag vet inte. Vet du det, Kasper, så får du skriva till oss.
Han är ju one. Han är ju one och åkte ju på
han har väl läkt ihop i alla fall. Det var käken bröts på fler ställen.
Det var ju hela ansiktet som bröts.
Det caved in. Men jag såg någon så här spänningsbild på honom här i dagarna. Så han är väl kanske på väg tillbaks.
Han är på G. Kasper Hedlund har frågat mig. Han har skickat tre frågor, men du får svar på en. Är inte Nate Diaz lite överhypad? Jo, Kasper, jag kommer säga ja på den. Jag tycker att han är överhypad. Det tycker jag. Vad tycker du?
Jo, jag håller med. Jag har en fråga här från Carl Albrektsson som har svarat på den bilden jag la upp. Eller hur? Berätta om ditt första möte med Fedor. Don't be scared. Okay. nu måste jag berätta. Det var på flygplatsen i Helsinki. Så jag är faktiskt på toaletten och så bara hör jag två ryssar stå och surra så här. Så bara tittar jag åt sidan. Så bara, helvete, det är ju Fedor. Och så bara, okej, det här är min opportunity att fråga om en bild. Men man kan ju inte fråga om en bild i pissoaren liksom. Det är fett suspekt. Så jag börjar förfölja Fedor som ett creep liksom. Så okej, nu går han in i och ska handla lite taxfree här och... Och så får jag, som Kalle säger, don't be scared, för de tittar på mig med den här Fedor-blicken, liksom ryska iskalla mördarblicken, och jag är så här, vågar jag gå fram? Och sen så hör jag det här, don't be scared om mig, så då går jag och frågar om en bild, och då blir han lite så här stött och så här, picture. Ja, picture. Och jag står där och bara ler som en kär flicka och bara, please take a picture with me. Och till slut går han med på det. Och sen blev han supersur, för vi tydligen hoppade vi på samma plan till Japan. Och så ser han mig sen på hotellet att jag ska coacha Kalle som ska möta hans boy. Och sen dess så gillar han inte oss. Så hela hemresan sen efter Kalle då vann till och med mot hans boy, så stod de och bara, ser vi, kastade onda ögat på oss hela flygresan hem. Och vi förstod inte varför Fedor stod och tittade argt på oss liksom, när han står i toalettkön och står vänd och stirrar på oss istället. Men jag fick ändå bilden. Det spelar ingen roll. Jag gjorde en liten på Fedor där.
Det lustiga med den där storyn är att jag tog en bild med The Rock när jag var i Anaheim. Och det roliga är att jag springer på honom när jag kliver exakt ut ur toaletten. Så jag kliver ut och han ska gå in. Och jag blir helt ställd. Jag bara, oh shit, Dwayne! Så jag sträcker fram handen och ska öka hand med honom. Jag bara, can I take a picture, man? Och han bara, men jag måste på toaletten, men vänta mig. Men då börjar eventet. Jag bara, fuck, jag måste ju ut! Och då sprang jag ut, men sen fick jag möjligheter sen. Och det roliga var, då var ju att alla stod på led för att fota sig med honom. Så jag bara, yo, kan jag titta på picturen? Jag bara klev rakt före ledet som med alla boss. Fighters.
Nej, men det
men jag fick inte onda ögat.
Nej, det är toaletten det händer. Så
det är ju så.
Vill
ju
ha
så.
Bilder med superstars, catcha dem på toa.
Ja, det är det man gör. Det är där man hänger, där man fångar dem. Men om ni ställer er bredvid mig och så bara på krogen och börjar stå och titta konstigt, det är no picture. Jag ska se om jag har fått någon. Jag har faktiskt fått två frågor till här. Marcus Vedon, ditt svar har du typ redan fått i podden. Här har vi Mikael Toning. Kan du, Paul, tänka dig att gå en MMA-match? Mikael, jag fyller 42 nu på fredag. Svar på den frågan är nej. Men det hade varit kul när jag var yngre, tror jag. Däremot så här, idag gå in och slåss och riskera en stukad tå. Nej. Men däremot att KO'a någon, ja, fan vad nice alltså.
Ja, det är rätt nice faktiskt.
Men nej, jag kan säga så här i alla fall. Tanken har såklart slagit mig väldigt många gånger att det hade varit kul. Det har jag tänkt. Men att nu idag tänka mig att kliva in och köra en MMA-match, så skulle jag nog säga nej. Jag njuter av att sitta vid sidlinjen och titta på. Det funkar bra.
På The Fight.
Men det var alla frågor jag hade.
Ja, det här var alla frågor. Sen har jag bara fått massa grattis här från ni som lyssnar.
Ja.
Vilket vi tackar för.
Härligt. Jag ska bara gå in en sista gång här nu för att se om jag fick något. Sen raderar jag min fråga till Carl direkt här. Boom. Inga nya frågor. Där har vi avklarat den. Jag la ju upp min fråga till Carl lite sent, men sorry. Men det mesta har ju ändå besvarats i podden. Är det någonting som vi har missat här? Det känns som att det har hänt väldigt mycket i MMA-världen. Inställa matcher, nya matchningar, FCR. Vi tog upp att Cage Warriors har annonserat ut att de ska
alla Brave kommer.
Styra upp. Brave är på G. Det är nog allt, va?
Vi har fått lite förslag här på poddgäster också, som jag ska jobba på. Så alla ni som har skrivit, Zabzabba jobbar på det.
Jag kom på vad det var jag skulle ta upp. Det var därför jag satt här och var lite fundersam. 2 sekunder här, när såna här grejer händer i realtid. Oj. Då jädrans. Det finns en person där ute som lyssnade på senaste avsnittet av MMA-podden, där vi sa att om ni vill göra några roliga bilder, konstverk, kanske måla en tavla eller spela in en härlig sång som handlar om mig och Sebba i MMA-podden, då dyker det upp för 4 dagar sedan MMA-podden Memes med 2 Z.
Yes.
Och jag har garvat rätt bra åt de här memesen som har lagts upp. Jag tycker den första var väldigt bra, som är: kom du med MMA-podden, Samuel Pettersson? Ja, till slut. What did it cost? $1 million. Det är fint. Så jag tycker att ni ska gå in på MMA-podden med sprid lite kärlek. Exakt. Gilla den, följ den om ni känner för det. Men dunka in lite likes där och kolla på de här bilderna. För de är roliga, och jag tyckte den senaste var rätt komisk. Det är en riktigt lurig copycat, den där Rogan. Och så är det Paul som är Spindelmannen, och det är från Spider-Verse eller vad den heter. Och så är det Joe Rogan.
Den filmen var faktiskt fet.
Ja, den var tung.
Jag gillar den
också. Och jag fick frågan här av, jag kommer inte ihåg vem det var nu, jag missade faktiskt en lyssnarfråga som var: hur mycket har Joe Rogan egentligen bajtat dig, Paul?
Allt.
Han fyller 42 på fredag, så jag menar, det är bara, what the fuck liksom. Född i Huddinge, ja, Joe Rogan.
Joe Hogan.
Stegen han går. Men det var allt för den här gången.
Yes.
Där har vi det. Ni har precis fått levererat cirka en timme utav MMA-podden. Och vi säger det igen, vi älskar er som lyssnar. Tack för det. Dela podden. Alltså hjälp oss att växa. Det här, alltså era delningar, jag vill verkligen poängtera för er, det betyder så otroligt mycket mer än vad ni förstår.
Mm.
Att slänga upp den här på Facebook, Instagram, i en story, det betyder jättemycket för oss. Så om ni har lust att göra det, gör jättegärna det. Stötta oss här i, med podden. Få den att växa så att det ger oss fler möjligheter att kunna göra mycket mer och mycket nytt med MMA-podden i framtiden.
Definitivt.
Glöm inte att rata den, prenumerera.
Och pusha den bara.
Precis.
Som att det vore er favoritpodd.
Så är det.
Exakt.
Så är det. Så med det sagt säger vi, följ oss på Instagram, @paulevajen. Tack för den här gången. Hej då.
Of I Like Radio. I Like Radio.